Hallå igen allihopa och välkomna ska ni vara till Blev det en klassiker, avsnitt nummer 5. Och jag heter ju som vanligt Henrik Andersson och sitter här med Anders Hesselbom. Hallå!
Hej Henrik, jättekul att få vara tillbaks. Är läget bra med dig?
Läget är bra med mig. Jag gjorde en jättekul intervju med en kompis som jobbar på United International Pictures i Stockholm. Mm. Och han är ju en... Ja, vad ska man säga? Han är ju säljare, är ju liksom hans titel. Men för oss så skulle man kunna säga att han är biografbokare. Det vill säga att han är den som ser till att filmerna de har på sin repertoar är schemalagda på biograferna. Det är en jätteintressant intervju, över en timme lång. Och den ska vara ute när ni hör det här avsnittet. Så att gå till Flimmers YouTube-kanal så kan ni... titta på den. Och det kommer även finnas en MP3-länk för dig som bara vill lyssna på den.
Ja, men jättebra. Flimmer är ju för övrigt, ja, det finns ju mycket godis som är där, men det är din kanal som är mest populärkultur, film, media typ.
Ja, precis. Ja, och det är jättekul. Ju även där du och jag gör våra filmrecensioner i Flimmer Duo. Bra, men det är inte det vi ska tala om idag.
Nej, men jag har en kul intervju att se fram emot efter det här då. Tack.
Ja, absolut.
Ja. För vad gör vi idag?
Idag så ska vi ju nämligen göra det vi gör i alla avsnitt av Blev det en klassiker. Vi slumpar fram ett datum och en topplista. Svensktoppen eller en poptopplista. Och sen så går vi in på det här datumet från 60-talet och fram till år 2000. Och så tittar vi på topp tre och så lyssnar vi på dem. Och så tänker vi så här, blev det här en klassiker?
Mm. Och om man tycker det eller inte tycker det, då måste man ju såklart motivera det också.
Ja, men lite så. Mm. Och förra avsnittet var ju ganska bedrövligt, måste jag ju säga. Dels var det inte bra låtar, dels var det ju inga klassiker. Eller ja, vi var lite oense om en av låtarna där. Ja. Du gillar ju Klöversnå, den tyckte jag var bra.
Men vad som kommer fram här, det är ju slumpen som avgör. Så vi tuggar och sväljer det som slumpen bjuder.
Ja, och vi tar helt enkelt tag i vårat snurrslumphjul och snurrar fram ett nytt datum färskt här. Den första listan i dagens program. Jo. Och då får vi datumet 5 september 1967. Och det blir... poptopplistan. Det översätts alltså till kvällstoppen var man hade då.
Ja.
Just det.
Oj, nu ser jag vad som ligger på den listan. Håll i hatten, säger jag.
Precis, det här blir nu.
Det här blir intressant.
På första plats på kvällstoppen 5 september 1967 hittar vi Scott McKenzie med San Francisco. Yes.
Det här är intressant, för Scott McKenzie lyckades ju inte hålla sig kvar i musikbranschen. Det var en riktig dagslända, men 1967 var han på ropet. Mm. Det här är lite töntigt, men det är ju väldigt välgjort. Alltså fruktansvärt bra musiker och bra producerat och sådär. Men det är ju lite flummigt, lite hippie som du säger.
Men den har ju bitit sig fast. Den här är ju liksom välkänd av i princip alla, även liksom ända sedan 67. Den sitter ju kvar.
Jag vet inte hur mycket som kom med i programmet, men vi pladdrade lite medan vi lyssnade på den här låten. Och frågan är om det inte är som du säger, att det kanske är för att TV-shop hade samlingsboxar som de krängde och att den var med i den reklamen. Så den blev ihågkommen för att de har påmint, skivbranschen har påmint om den här låten.
I och med att den på något sätt symboliserar väldigt mycket av den här hippiekulturen, så är det ju lite av ett soundtrack för det. Och ser man en film eller en tv-serie eller någonting, och sen så ska man flasha tillbaks till 1967, då är det väldigt lätt att dra på refrängen här, if you're going, och så alla bara, ah just ja, det, nu är det hippie på gång liksom.
Ja.
Men samtidigt så är det ju anledningen till att man kan använda den låten för det syftet, är ju för att alla känner till den och har liksom de kopplingarna till det. Och jag tycker att det här är väldigt tydligt en klassiker för mig.
Okej, och jag tänker nog inte svara på det, för jag vill sätta saker och ting i lite perspektiv. Lite perspektiv om jag får be. Presentera nästa låt.
Då gör vi så. Plats nummer två. Här har vi ju inga andra än The Beatles med deras singel All You Need Is Love. Love is all you need.
Apropå perspektiv. Det här är vad jag kallar en klassiker. Fy fasiken. Och jag menar, hur många poplåtar går i 7/4 takt? Alltså, och han Martins fantastiska orkesterarrangemang, det briljanta låtskrivandet. Jag är rädd att Scott McKinsey knuffas bort rätt hårt av The Beatles, skulle
men
jag säga.
Men får du bara välja en klassiker?
Nej, men jag vill ju som sagt sätta saker och ting i perspektiv. Den här, det finns ju inte en människa på hela jorden som inte älskar den här låten, som inte nynnar på den här som om den vore igår den släpptes.
Okej, men om du sätter den i perspektiv mot Beatles liksom generellt, då menar, där har du ju ett 60-tal singlar som alla känner till ändå. Var på listan sitter den? Och var går liksom cut-offen med vilka Beatles-singlar är inte klassiker?
Jag får ju säga att de låtar som jag tycker är bäst med Beatles är ju ofta de som inte blev en klassiker, som gemene man mer eller mindre har glömt bort, som bara fansen lyssnar på. Jag tror att de enda som lyssnar på Scott McKinsey idag är Scott McKinseys fans, och de andra har hört den här låten som hans enda hit på radio. Men jag kan inte säga att han har någon stor... Nej, jag kan inte säga att Scott McKinsey har en klassiker med San Francisco. Jag tycker att den här lever kvar på grund av att skivbolagen ville kränga skivor och gjorde tv-reklam. Det är vad jag tror.
Om du går ut på stan och frågar 10 personer vem gjorde låten If You're Going to San Francisco, så kommer ungefär 9,67 av dem inte veta svaret. Men Scott samtidigt, McKinsey själv är ju inte liksom något som, men låten
är ju jättekänd, för om jag går ut på stan och frågar personerna om de har hört den här låten förr, så kommer ju förmodligen alla säga ja. Men pratar vi om All You Need Is Love, så kommer ju alla säga ja, och de allra flesta kommer ju älska låten. Nej,
alla kommer ju veta att det är Beatles också.
Ja, det är för stort glapp mellan de här två, så jag har ingen regel som säger att jag bara ska peka ut en klassiker per program eller per lista.
Nej,
men här är det så tydligt att skillnaden är gigantisk. Beatles All You Need Is Love är en solklar klassiker. Scott McKinsey är blott en skugga.
Men sen ska man ju också klargöra det faktum att Beatles ligger tvåa på den här listan. Vi har ju ingen aning om ifall Beatles har legat etta och är nu på väg ner efter jättelång tid, eller om Beatles är på väg upp till först. Det har vi ju ingen aning om, utan vi vet bara var ligger Beatles just då.
Jag råkar veta att det här är en av Beatles ettor i Sverige, men jag vet inte om de är på väg upp eller ner heller här, om jag ska
Nej.
Nej.
Nej. Okej, men då går vi till plats nummer 3 på listan, och där har vi Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Jackson. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Jag åker till Laxo. Som den heter i Sverige.
Ja.
Och här är ju, det här är superintressant, därför att de flesta kommer säga så här: vadå Nancy Sinatra? Är inte det här Johnny Cash och June Cash?
Mm.
Och det är det också. Samma år.
Oj!
Ja, och Johnny Cash och June Carter kanske hon heter förresten.
Mm. Ja,
hon heter väl June Cash senare. De gjorde ju den här först. Början av året.
De var först. Okay.
De var först, och Nancy Sinatra och Lee Hazelwood gjorde covern lite senare på året. Men båda var listetter.
Okej, så det är ju intressant att man lyckas göra en listetta på en låt som nyss har varit en listetta.
Ja, och i Sverige så var det ju bara Nancy Sinatra-versionen som slog. Johnny Cash-versionen slog inte då.
Det är kanske det därför jag är mer bekant med, alltså, nu är ju både Nancy Sinatra och Lee Hazelwood är ju jättestora stjärnor av sin tid. Och det kan ju vara en av anledningarna till att den på en svensk lista klättrar upp till tredje plats. Jag vet nu igen inte om den här kanske har legat etta, men det var ju två väldigt populära artister. Och jag är ju mer bekant med den här versionen faktiskt.
Är du verkligen det? För att jag känner ju mycket mer väl till Johnny Cash-versionen. Men
vad intressant, ja.
Ja. Går man in på YouTube och kollar på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood-versionen, de har en jättehärlig video till den här låten.
Ja, just det. Mm.
Så att, den är charmig, är den.
Nu har vi ju lyssnat på tre stora låtar, eller åtminstone två riktigt stora låtar, och sen så nu senast då två stora artister. Jag är, alltså, den här gången är jag sträng, men jag säger nog att All You Need Is Love är klassiken av de här tre. Men alla de här tre är ju, alltså, det är ju blytungt material vi har lyssnat på. Det är så intressant när man slumpar, att ibland blir det verkligen dyng. Hade vi fått Svensktoppen 1967, så hade vi nog inte varit lika entusiastiska, antar
jag. Ja, men det såg vi väl förra gången, men det var 77, vad vi kört tidigare. Vi har kört Svensktoppen 90, Svensktoppen 68 gjorde vi. Och just då var det Siv Malmqvist, Mamma är lik sin mamma, Agneta Fältskog och Svante Thuresson som inte var superimponerande. Men jag tycker att Jackson är en klassiker, en klassisk låt, men för mig är det med Johnny Cash.
Ja, så du säger inte en klassiker även på...
Jag säger inte en klassiker. Jag säger San Francisco klassiker, jag säger Beatles en klassiker, men inte Jackson. Du säger enbart Beatles, alltså.
Jag ångrar mig. Jag håller med dig. San Francisco, All You Need Is Love. Jag har tänkt efter, jag har varit för hård. För nu har vi hört tre riktiga dunderlåtar, och jag kan inte vara så här sträng. Så vi är överens om att San Francisco, All You Need Is Love är en klassiker. Men All You Need Is Love är det ju mycket mer.
Ja, svaret är ja på det.
Ja.
Men vet du vad? Då tar vi tag i slumphjulet igen och snurrar fram ett nytt datum nu. Vi landar på 13 oktober 1985. Mm. Och det blir Svensktoppen.
Nej! vi börjar ju så bra. Tre smashing-låtar. Det är klart att vi måste ta lite Svensktoppen också.
Ja, och det här är väldigt intressant. Ja, vi förbereder listan innan programmet. Men ja, det är helt slumpvis utvalt.
The slump is real.
Och det egentliga datumet som jag fick framslumpat var ju maj 85. Mm. Men Svensktoppen gick inte i maj 85. Svensktoppen hade ett uppehåll helt mellan juni 82 och oktober 85.
Mm.
Jag vet inte av vilken anledning. Jag vet faktiskt inte.
Men då kanske vi skulle göra som så här, att nu har vi klättrat fram till dess att Svensktoppen var tillbaks på banan. Men nästa gång vi får ett datum där kanske vi inte skulle göra det, för då skulle vi få samma datum många gånger. Då får vi helt enkelt dra på hjulet en gång till.
Då får vi göra så, ja. Och jag slog upp här på Wikipedia och det står att däremellan sändes något som hette Skivstafetten.
Mm.
Där programledaren varje vecka besökte en familj som då fick rösta fram den aktuella listan med fem låtar och fem utmanare. Det är väldigt intressant. Man låter en familj helt bestämma vad listan blir. Liksom.
Ja, det låg säkert i tiden. Jag vet inte om den där är dokumenterad. Det hade ju varit roligt att kunna ta den om hjulet landar på ett sånt datum. Men jag tror inte vi har hittat den dokumentationen.
Nej, jag har försökt att hitta det men inte lyckats.
Okay, ja, men
och det är intressant, jag läser lite mer. Jag ska bara säga några fler fakta om Svensktoppen. Och det är intressant för att man har haft olika regler genom åren. Dels hur länge en låt får ligga och så vidare. Men också vilka låtar som får vara med. Till exempel att 74 sa man att både text och musik måste skrivits av svenska medborgare. Vilket innebär att översättningar av låtar blev inte tillåtna.
Nej.
Hade vikingarna gjort Genghis Khan på svenska? Nej, det blir inget. Och det är någonting som man ändrade 78 då, och då man återigen tillät utländska låtar i svenska översättning.
Ja.
Men sen har du också den där hur man röstade.
Mm.
Därför att det har ju varit dels att man åkte runt och lät en publik rösta med mentometerknappar. I början av 80-talet så ändrade man så att man försökte, folk fick rösta genom att skicka in vykort.
Ja.
Då fick du helt plötsligt en helt annan demografisk liksom uppsättning människor som röstade, vilket innebar att då blev listan helt plötsligt full med popmusik.
Ja.
Och det kan ha lett till att man 82 la ner programmet därför att det kändes inte, det var inte riktigt.
Var ytterligare en poplista.
Ja. Och sen 93 så gjorde man samma sak igen, att man fick köra med vykort, och man senare ändrade man så att det också blev telefonröstning. Mm. Vad hände då, tror du?
Popmusik antagligen.
Dansband.
Dansband.
Ja, så från 93, där var det ju en vändning, så att då var Svensktoppen fullsmetad med dansband.
Men det måste någon gång ha varit så att de slumpade ut personer, alltså nästan som en marknadsundersökning. För jag har åtminstone ett par gånger under mitt liv fått brev från Svensktoppen som jag har öppnat och slängt utan att rösta.
Där jag ska, vi fick de det en gång också.
Ja, jag förväntades kryssa i lite grejer och skicka tillbaka, så att nej, jag har inte tid med det här.
Nej, men så det är intressant. Men här är vi alltså då på 85, mitten av 80-talet, och den första listan då efter det här treåriga uppehållet. Och vi smäckar ju rakt in direkt på första plats. Pernilla Wahlgren, Svindlande affärer. Ja, Pernilla Wahlgren, alltså i sin storhetstid måste det, man väl ändå säga.
Det här var ju lite töntigt redan då, för hon hade ju nyss haft en hit med Piccadilly Circus som var betydligt råare och coolare än vad det här var. Och sen lyckades hon ju pricka in några flera hits som kanske lite grann har fallit i glömska. Jag tror att det finns något uppträdande från Skara Sommarland, någon folkparksturné. Det finns lite så här gamla VHS-grejer som folk har räddat på YouTube. Och hon var ju... Ja, okej, de coola killarna kanske inte gillar henne, men det här är ju lite grann av den sämre. Men den har ju levt kvar i åtminstone mitt medvetande, för den spelades ju på radio jämt.
Ja, och fortfarande för den delen.
Ja, så fortfarande,
Och grejen är ju det att alltså, hon var ju coolare än Carola.
Ja, precis. Hon var coolare än Carola. Och sen sjöng hon inte riktigt lika bra. Hon var inte riktigt lika bra på att träffa tonen. Men hon hade ju sin gimmick, att hon hade det här stora omfånget och sådär.
Hon kunde sjunga så väldigt ljust. Ja. Det kan hon inte fortfarande, eller ännu idag. Nej, längre heter ordet. Så. Ja. Så Svindlande affär, och det var ju dessutom titelmusiken till en film. Jag har inte sett filmen.
Inte jag heller.
Det är kanske någonting vi får titta på Flimmer Duo, men jag vet inte om jag vill.
Vi får se. Om den kan bjuda på, det är som du brukar säga, att det sämsta en dålig film kan vara är tråkig. Är den inte tråkig så kan vi väl ta oss igenom den.
Ja, vi får se. Någon får offra sig och avgöra ifall det här är någonting värt att köra. Men, jag vill inte säga att det är en klassiker, men vad fan, alla känner ju till den här låten.
Ja, alltså, skulle jag låta den här passera så är ju det extremt motvilligt. Men med risk för, alltså jag har ju ändrat mig förr, men jag säger nog ja på den här.
Och jag, det tänker göra en Hesselbom och vänta tills listan är klar.
Ja, men jag tänker att det händer ju någonting i huvudet när man hör den här. Men det är väl det att man tänker på sin egen tonårstid, kanske. Ja, okej.
Okay. Ja, plats två på listan. Där har vi ju Herreys.
Joho!
Med en låt som heter Din telefon. För det enda jag kan höra är en automatisk röst. Din telefon, förstår inte hur jag känner. Din telefon, den ber mig att jag ska säga vad jag vill. Jag har ju aldrig hört den här låten förut.
Det spelas inte på radio ofta. Jag är bekant med en av killarna i Herreys som heter Rickard. Och vi har ju pratat lite grann både om musik och såna här saker. Och när det är någonting jag inte kände igen, han säger, men vi fick ju en och annan specialskriven låt, det fick vi. Annars var det mycket översättningar och sen så var det lite... hitsen då som har varit med i Melodifestivalen och sådär.
Jag skummade ju igenom några av Herreys album för några månader sedan, för jag var intresserad liksom att veta vad var de egentligen, för jag lyssnade ju aldrig riktigt på dem då. Och de är ju så allra bäst när de liksom är nästan inne på Italo-dansen liksom. Då är de ju som allra bäst, men det här är ju bara Bert Karlsson mald pop ut på topplistorna, in på Svensktoppen. Det är cyniskt liksom, och det är inte bra.
Det finns ju flera kändisar i Sverige som heter Magnus Carlsson, men han Barbados Magnus Carlsson, han hamnade ju lite grann i Bert Karlssons klor också. Och han körde ju så mycket såna här grejer som Bert Karlsson liksom samlade in och hittade. att det till slut blev hits därifrån också. För annars är ju det stora när man kommer loss ifrån, alltså om du tänker att du har Bert Karlsson skiva och den låten som någon annan har skrivit åt Herreys eller åt Magnus Karlsson är ofta den som blir hitten, och att det som Bert Karlsson samlar in ifrån sitt stall utav skrivare är ju ofta det som blir utfyllnadslåtar. Men de släppte det på singel och de kom tvåa. De kanske kom ännu högre, jag vet inte, men de kom tvåa på svensktoppen med det här. Det är ju bättre plats än den förtjänar.
Oktober 85, det är ett år efter Diggiloo Diggiley.
84, ja.
Och, så det här är väl då deras... Det måste ju vara albumet efter, tänker jag.
Ja, man får ju komma ihåg att jag tror att Eurovision var tidigt på året, men det kan nog fortfarande vara albumet
vara i maj.
Efter.
Ja, alltså att de har väl upprätthållit intresset då, och det var väl väldigt många som var inne på dem, antar jag. Jag vet faktiskt inte.
Jag förmodar att Herreys var ett namn som hade lite tyngd i sig, och det var ju, de gick ju från gladpop till dansband och även senare kanske mot det här Italo, som då är det ju då de är som bäst. Men här levde de nog bara på ren och skär solglans, skulle jag tro.
Ja, okej. Ja, inte en klassiker.
Inte en klassiker.
Då tar vi plats nummer 3 på listan, och det här, nu blir det intressant, för det här är nämligen Niklas Wahlgren med en låt som heter Marie. Ja, och det var det som var det gud. Ja. Här har vi ytterligare en låt som jag liksom, nej, det här har jag aldrig hört.
Nej, och jag menar, alltså jag vet inte vad det var med den där familjen Wahlgren, men alla skulle bli kändisar. Niklas Wahlgren, vi har ju pratat om honom när vi pratade om King Wild, eftersom det var ju han som gjorde den svenska versionen av Ricky Wilds I'm an astronaut. Jag är en astronaut. Har jag rätt nu om jag säger det?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja.
Och det var väl hans stora claim to fame, precis som Rickys var originalet. För annars är ju Ricky en person som har hållit sig i bakgrunden. Han har varit mer av en musiker och låtskrivare än en artist och popstjärna. Niklas däremot...
Fel.
Hade jag fel?
Ja, Linus Wahlgren var det som sjöng Jan Astronaut.
Linus Wahlgren, tack. Det är jättebra att jag pratar fritt från huvudet. Henrik kollar upp.
Men för jag var så här...
Men då har jag ju ännu mindre snällt att säga om Niklas Wahlgren. Han var väl skådis. Om jag försöker igen, var det han som var med i filmen G?
Det stämmer.
Ja, det stämmer.
Maybe. Jag skiter i att kolla upp det.
Jag behöver inte prata mer om Niklas Wahlgren. Inte en klassiker. Det är ju bara att...
Det låter lite style.
Mm.
Om det här.
Och sen så tror jag att det kan vara ganska kul att lyssna på det här efter några bärs på en fredagkväll, och man tänker, kommer du ihåg hur allting lät på 80-talet, och så sätter man på den här.
Den är väldigt 80-tal. Mm. Och jag kan ju inte säga att det är en dålig låt, det är bara det att jag har aldrig hört den. Den finns inte kvar, helt enkelt. Det är inte en klassiker.
Nej.
Och med det sagt så måste jag ju säga att Svindlande affärer är en klassiker.
Ja, okej. Så du gjorde en Hesselbom igen eftersom du också ändrade dig. Men jag får väl säga att det kan ju ha fallit i glömska på grund av att nu är ju trycket så hårt. Vi har så oerhört många svenska popstjärnor. Därför att familjen Wahlgren har blivit större, alla ska bli popstjärnor. Det har kommit in fler i branschen och alla ska bli popstjärnor.
Mm. Och det är de ju dessutom. Det är det som är det sjuka liksom. alla Wahlgrenar och alla Ingrosso, det är liksom, det är bara, de är överallt. Men sen till liksom deras försvar. Jag är på väg och säger Pablo Wahlgren, men det heter han ju absolut Benjamin Ingrosso. Till deras försvar, Benjamin Ingrosso är skit duktig. Han är verkligen svinbra, tycker jag.
Sen
är inte det min musik längre, för jag menar, jag ska inte säga att jag har vuxit ifrån pop. Det är idiotiskt att säga.
Mm.
Men det är inte... Musiken görs inte till mig längre.
Nej, och jag kan väl hålla med, för jag menar, duktighetsprincipen, den biter inte på mig. Han, Ingrosso, är jättebra. Måns Zelmerlöw är jättebra på det han gör, men det betyder ju inte att han talar till mig eller till min publik. Jag menar, synkroniserad dans och sånt där, det är ju till för kidsen. Jag menar, jag gillar ju hårdrock.
Ja, jo. Nej, men så det är intressant ändå, för den här familjen Wahlgren, att de har, att de är så otroligt, de är många och de är så breda och de är så framgångsrika. Det är intressant.
Och jag vill också säga att vi har bashat dem. Det låter nu som att Henrik berömmer dem, men vi har bashat dem för vi tycker att de är för mycket. Är vi överens om den beskrivningen?
Vi kan säga så här. Bianca Wahlgren tillför ju Bianca Flummo
tror jag
tillför ju minus till samhället. Så att på hon sätt kanske hon kanske nolls, liksom nollställer.
Nej, hon tjänar väl sina egna pengar, så hon
ja, det är klart hon gör.
Ja, då skattar hon ju. Ja, okej. Det var inte den värdigaste utgången på det här programmet.
Det kanske bäst vi slutar innan
vi bjuder på det. Ja, vi lär ju inte bli stämda i alla fall.
Nej, men tack till våra kära lyssnare för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Blev det en klassiker? Och inte helt oväntat så återvänder vi igen nästa tisdag med ytterligare ett nytt avsnitt när vi tittar på två till fina listtoppar. Adjö!
Hej!